Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Ja. Jag provar att trycka på den här nya knappen på vår nya maskin vi har. Jag
provar. Ja. Ja.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och Mattias är jag.
Och jag är väl Charlie då, antar jag.
Ja, det stämmer.
Vi
bra.
Håller den fördelningen.
Vi håller den fördelningen. Ja. Det skulle bli jävligt rörigt om vi sa något annat.
Så är det. Och det skulle också bli konstigt om vi inte säger att veckans samarbetspartner är Compriser.
Du tänkte om vi skulle jämföra oss.
Ja, ja okej. Okay. Bättre övergång. Man kan jämföra mycket där, men inte jämföra oss.
Nej,
så är det. Men jämförelsesajt, gå in och jämför innan du gör dina köp och skaffar dina. Och framförallt, kolla upp, fräscha upp, gå in med jämna mellanrum och se vad är mina långsiktiga ekonomiska beslut värda. Har jag det bästa avtalet som jag ska ha för att få fullt värde för de pengarna jag har?
Ja.
Och så kan man dessutom få hjälp inte bara att jämföra, utan kommer man fram vid jämförandet, vilket man ju tyvärr ofta gör, kommer fram till att jag sitter inte med de bästa grejerna, så kan man direkt bara trycka där så sätter de igång och byter. Och
ja, så får man hjälp, precis. Och ja. Byta av. Ja, ja, det är perfekt.
Och i dagens avsnitt så har vi ju dessutom Kristina från Compriser med oss som gäst.
Alltid lika roligt.
Men innan vi släpper in henne, hur är det med dig?
Det är bra.
Ja. Du kör benskak idag.
Nej, men det gör ju alltid du.
Ja, men nu ser jag att du satt och benskakade.
Nej, det gör jag faktiskt aldrig. Du måste varit en, det är väl att jag är på hugget nu bara.
Ja, är det så?
Jag är ingen benskakare.
Nej, jag har varit lite för. Tänkte så här, nu har det hänt något.
Nu jävlar, det
är
något.
Ja, men annars är det bra.
Annars är det jättebra. Ja. Själv då?
Jo, mig är det bra. Jag är ju väldigt stolt över att jag är färdiginflyttad.
Ja.
Det tog mig exakt 2 månader från det jag fick lägenheten till att se till att flyttat köket, flyttat, liksom bytt hela badrummet, allting fixat, flyttat alla kartonger från Skåne, från Stockholm. Har inte en flyttkartong, tavlorna hänger på plats och du kommer på middag på lördag.
Jag tänkte säga det. Ja. Det ska bli otroligt roligt att se hur det ser ut.
Ja. Ja, det är skönt att det är klart.
Häftigt. Vilken tid ska jag komma? Skit lyssna i och för sig,
men... Jag tänkte väl 6 typ.
Ja, bra. Ja.
Vi har lämnat bort primpan så vi kan...
Ja, ja. Så det är bara... Vi kan gå på flaskan direkt.
Vi går på... Det kommer att fördrinka alla.
Ja, det är bra. Vad härligt att vi har Kristina här. Därför att vi tänkte ju prata om deklarationen som ju snart ska in här. Och då gäller det att tänka till lite. Och då så var det ju helt givet att ringa dig, experten.
Vad är din relation till, vi ska börja där, vad är din relation till deklaration? Har du deklarationsångest? Eller, alltså jag tänker att för dig kanske deklarationen är lite speciellt. Men vi får se vad du svarar först.
Nej, men deklarationen är något väldigt enkelt, för den gör min fru varje år.
Så. Ja, ni jobbar ju lite i deklarationsbranschen.
Ja, nej, men jag tycker det är kul. Jag tyckte att det var roligt att deklarera. För dels så var det så att jag var väldigt bra på det en gång i tiden. Vi hade ju det, vi hade en bokföringsbyrå. Så att det är inte så konstigt att man ska kunna deklarera. Jag tror att min fru Malin... med hennes gäng kanske gör en 450 deklarationer per år. Så då har man lite koll på det där. Men nu har jag inte alls så mycket koll längre, men jag hade ju det. Och då var det roligt, framförallt när man fick göra väldigt mycket manuellt. När man, nu är ju så allting nästan så att allt är klart redan. Det är ju, det är precis det vi ska prata om idag. Vad kan man göra och vad ska man tänka på trots allt? Men för mig är deklarationen något lustfyllt. Alltså jag tänker som deklaration, härligt. Och sen ska man gå egentligen sitta där och kolla, vad kan jag göra? Vad har jag rätt att göra för avdrag? Och framförallt har det väl varit att det har varit roligt att kunna hjälpa våra klienter och kunder. Så.
Så du har ingen sån här rädsla för att det ska bli fel.
Och sen, men jag saknar också det där att man åkte och lämnade på deklarationen. Man åkte till Skatteverket. Fysiskt så stod det en massa människor på gott, som var på gott humör och tog emot ens deklaration. Man åkte vid bilen.
Korpgubbe och folk spelade musik.
Jag tyckte det var ju liksom folkfest för mig.
Ja, ekonomernas folkfest. Just det.
Man firade lite extra om man gick ut och sjöng sånger. Nej, jag ska inte överdriva. Men vad är din relation då?
Lite, alltså jag hade en period när jag tyckte att deklaration var jobbigt, att jag hade respekt och rädsla för skattemyndigheten, så här som att det var viktigt att det inte blev fel och liksom så här, man var orolig för hur det skulle slå och sådana saker. Sen kom jag in i det, tyckte det var bättre och bytte liksom strategi och bestämde mig för att deklarationens syfte är ju att göra en typ av årsbokslut på privatekonomin. Och en följd av det är att skattemyndigheten får liksom information som de behöver för att stämma av att jag betalat rätt skatt. Men liksom det är inte skatten som är grejen, utan det är liksom att... Och gjorde verkligen som en deklarationsritual. Men jag tände lite ljus, tog fram en god flaska vin, satte oss i god tid med en bra skiva och så gick igenom sig. Hur har det gått för?
En bra skiva? Vad är det för någonting?
Alltså som musik.
Okay.
Ingen kräftskiva. Ja, du tror att det var
gubben, sa du. Ja, men, och det var på den tiden.
På den tiden man hade en bra skiva.
Faktum är att du kan ju också vara ganska het, för du kanske har börjat med vinyler igen. Så att jag ska inte sitta här.
Nej, det ska du ju. Det är ditt jobb att sitta här och våna mig. Spelare
nu, men det finns samma.
Nej, det har jag inte. Nej, nu är jag...
Nåväl, men så för dig så... Men var du också sån så att du kände att... Tänk om jag missar någonting. Alltså, fan, jag har ju rätt att göra avdrag, men nu missar jag det här.
Nej, som vi har pratat om i tidigare avsnitt så är jag ambassadör för Joy of Missing Out. Jag värderar min tid.
Som vi säger i Stockholm. Berätta vad det betyder.
Nej, men alltså, att man, det finns någonting kallas för fear of missing out, alltså rädslan för att jag missar någonting. Man håller på att följa massa sociala medier, man håller på att följa tv-serier, man håller på att läsa tidningar, man håller på att vara med på varenda trend och hoppa på för att man är rädd att man ska missa något. Och jag är glad om jag missar saker. Jag tycker det är skönt att pågå saker utan att jag engagerar mig. Jag tackar nej till liksom mycket för att ha frid i mitt liv. Och så är det även när det gäller... Liksom...
Och då är du glad för att du gör misstag?
Ja, eller ja, det är också. Men för att jag inte är en del av grejer. Jag behöver inte vara med på allt. Jag behöver inte kunna allt. Jag behöver inte ha den senaste telefonen. Jag behöver inte optimera. Vad kostar det mig tid att engagera mig i liksom, de här...
Jo, men säg
att
du skulle missa dubbla boenden när du bodde i Skåne till exempel. Då hade det ju varit kanske... Det är ju jättemycket pengar.
Jo, eller? Precis. Och det gjorde jag inte, missade jag inte. Men det är inte hemskt för mig om jag missar saker. Därför att det tar väldigt mycket... Det är den 80-20-regeln, att man kan skapa 80% av resultatet med 20% av arbetsinsatsen. Men ska man liksom optimera verkligen få 100, ja, då måste jag lägga 80% av arbetet till. Och då är frågan, är de 80% extra arbete värt de 20% extra i resultat? Mm. Och så att jag är en person som
oftast... Nu ska man gå på din teori så kan vi bara säga tack så mycket för att ni lyssnade och så avslutar vi podden.
Ja, men vi kan väl hitta 2-3% här, tänker jag. Kanske.
Okay.
Som det är för mig. Men så är jag i en rad områden. Ja. Good enough funkar för mig. I vissa områden vill jag...
Alltså gott
men...
nog om vi ska prata.
Jädra, vad det är så english på mig då.
Ja, mycket english.
Så är det.
Men nu, Kristina, vad är det du? Vad är din relation till det?
Välkommen till att börja med.
Ja, tack.
Kul att se dig.
Jag har en bra relation till deklarationen. Jag kommer ihåg när jag var liten och min pappa spred ut sig på hela bordet med att han höll på att köpa och sälja aktier och sånt där också. Han hade ju en enorm deklaration, så det var ju liksom en stor grej varje år. Nu är det ju så enkelt, men jag tycker att det är kul som du säger, Charlie, att man går in och tittar vad har hänt under året, hur mycket har jag tjänat och vad har jag haft för räntekostnad och har jag liksom pensionssparat om man vill få det och sådär. Så det är spännande att titta.
Är det därför du är så duktig på ekonomi och jobbar som expert och sådär? För att din pappa var, låter det som, engagerad och alltså, köpte sålda aktier och sådär?
Båda mina föräldrar var väldigt
ekonomiska. Du kan lägga det här på psykologsoffan.
Ja, exakt.
Hur har din pappa påverkat?
Nej, men jag tyckte det var intressant. Jag har inte hört. Alltså, det är roligt att höra att pappa spred ut och köpte och sålde.
Han håller fortfarande på att köpa och sälja aktier. Sådär. Ja. Så mitt aktieintresse kom helt klart därifrån. Men nej, väldigt ekonomiska föräldrar och väldigt... älskade att resa till exempel, la alla pengar där och därför höll in på annat och sånt där, så jag lärde mig nog en del därifrån, så helt klart.
Härligt. Men då ska vi prata om deklarationer då, och då kan man ju då vanligt sådär att säga, det spelar ingen roll för att allting är automatiserat idag, alla avdrag är i princip gjorda redan och kontrolluppgifterna är inlämnade, allt det där är digitalt, sköt räntan, står angiven och så vad är det vi behöver
Ja, är det så till att börja? Är det liksom gubbigt att tänka att man ska deklarera alls?
Nej, utan bara... för de flesta så finns det mesta redan inskrivet. Så för de flesta så handlar det bara om att se över siffrorna som står där och se om det är rätt. För det är inte alltid rätt. Det
kan Vem ansvarar för att det ska vara rätt?
Det ansvarar man själv för. Så att är det något fel där så måste man skriva om det.
Och för man skriver ju ändå under, om än digitalt, ja. Så är det ju ändå så att man själv signerar och ytterst ansvarig.
Precis.
Då.
Att man är ytterst ansvarig.
Ja. Men jag tror att många inte tänker så, utan man tänker att jag ansvarar för de rutorna jag fyller i. De som redan är ifyllda, de ansvarar
så
väl.
Tror jag också att
Skattemyndigheten kan ju inte gärna klaga på det de själva har fyllt i. Liksom. Men det kan de absolut.
Ja, det kan de. Och framförallt är det viktigt att du ser över om det är något som de har missat, som du då kan göra avdrag på eller kan... De har skrivit in att du har betalt mer skatt än vad du har. Eller någonting. Mm.
Det har hänt mig att jag tror jag hade en bokinkomst som jag hade missat.
Ja.
För att den var inte förifylld av dem. Men den hittade de sen och sa, hörru du, det här tror vi att du har missat att fylla i. Så, så att, det är klart. Och det är ju heller inget som man behöver få panik över, tänker jag. Det här att det blir fel.
Nej,
det får
absolut.
Ju bli fel.
Ja, och det får bli fel och man kan ju faktiskt ändra flera år efteråt att korrigera en deklaration som har blivit fel. Det är ju krångligt, men det går ju att göra. Så att man behöver inte känna att det är hela världen.
Nej, precis. Och förut var det också så att det är bättre att lämna in den i tid och sen göra en komplettering än att inte lämna in då och inte hinna så att
precis,
säga. Så det är bättre att skicka in den.
Sitter man på kvällen och har... klockan närmar sig 12 och man inte är klar, så skicka in den och så gå vidare nästa dag och fixa till det. För så länge Skattemyndigheten inte har gått igenom din deklaration så kan du ändra hur mycket som helst utan att det blir någon läck. För det kostar ju faktiskt 1250 kronor om du är en timme sen.
Ja, jag tänkte precis fråga, vad är avgiften idag om man är sen? Alltså 1250 kronor.
Ja.
Och det är ganska mycket pengar som man kan göra något kul för.
Verkligen. Och sen så fortsätter det där så att du kan få upp till 3700 kronor tror jag i straffavgift.
Vart går din joy of missing gräns där då?
Nej, jag försöker ju se till att göra detta tidigt. Därför att jag har lärt mig med åren att när man sitter där och gör det så kan man ju bli lämnad med en fråga eller två.
Ja, som du måste ta reda på.
Ja, hur var det med det där?
Ja.
Visst
där
hade vi väl kvitton på det? Ja, men det är så här, sådana saker. Och då om det då är, ja men du vet, nu är det två dagar kvar. Nu, då blir det ju lätt, då får vi väl skita i det avdraget då liksom. Ja. För att jag vet inte vad jag har dem. Men om jag har två veckor på mig, då kan man ju konstatera att ja, men då har vi de här tre punkterna reda ut. Och så lägger man den på den vanliga att göra listan tillsammans med köpa ketchup och boka klipptid, hitta kvittorna. Men det är klart, sitter man i sista minuten, då sitter man ju som man sitter. Ja. Det går ju också, det har hänt mig när jag har fått problem med deklarationen därför att jag var ute och rest eller gjort någonting annat, att man kan ju faktiskt be om att få förlängning.
Ja.
Det är inte jättesvårt att få uppskov på. Ska vi säga någonting om den processen? Ja. Man kan inte komma 5 i 12 och säga.
Nej, det finns en ansökningsblankett och så länge man har ett tillräckligt bra anledning att man är utomlands eller något sånt där så kan man få det. Men då gäller det att göra det i tid. Man kan inte göra det samma dag som den ska lämnas in.
Nej, för då är det bättre att lämna in som vi sa och sen komplettera eller liksom ändra efteråt.
Men ser man att man har svårt att få ihop det, då är det någon vecka kvar så kan man ju ansöka.
Fast nu har vi någon vecka kvar så nu finns det ju ingen anledning här att bli sen. Utan vad ska vi tänka på då? Vad är det första man ska...
Apropå hur jag gör och den där... Ja. Så här, det jag gör, håll i er nu, när jag är osäker på någonting, då ringer jag Skattemyndigheten.
De är så jäkla duktiga på att svara på grejer.
Alltså förra året, då hade jag en sak kvar som jag inte listat ut, när det var två dagar kvar. Två dagar kvar, tänker man så här, nu, och det var på helgen. Jag tänker så här, det är panik och det är så här, okej, jag får ta det sura äpplet, jag gör som jag brukar, jag ringer dem. De svarar på 20 sekunder, vet du. 20 sekunder svarar personlig service när det är två dagar kvar på helgen. De är så jädra bra på detta.
De förklarar och de kan hjälpa och de kan säga exakt hur det är. Så att man ska
så helt man klart tror att det är som att sitta och ringa till telefonabonnemanget för att ändra om man sitter 2 timmar i telefonkö för att bli uppkopplad. Så är det inte. Oftast är det väldigt bra svar och går väldigt fort. Mm.
Ja, och till skillnad mot om man ringer till ett företag och vill få någon ändring gjord eller tycka någonting så har ju de har ju ingen vinstintressen i någonting utan de kommer ju svara så gott. Så de ger ju bara ett korrekt svar.
Ja.
Och också väldigt pedagogiska. För de är ju, man kan ju känna så här, men jag kan inte ringa till skatt, jag fattar ju inte, jag kan inte så mycket.
Nej,
vad ska jag svara? De är superduktiga.
Ja, verkligen. Ja.
Och det finns ingenting, det har jag kollat upp för att den fördomen finns, så det har jag kollat upp. Det finns liksom ingen följdverkan på att jag ringer. Om jag ringer och frågar om ett avdrag betyder inte det att de antecknar så här, Charlie kanske kommer fuska om det här, så det ska vi kolla noggrant på hans blankett för att det ställde han en fråga. Nej. Det finns liksom ingen storebror ser dig.
Jag har en kompis som har lite svårt att...
Säg att ni heter Mattias Andersson när ni ringer allihopa, det funkar alltid.
Fast det är nog många som heter vad jag heter. Det är bättre att säga Charlie Söderberg.
Ja, det är bra. Ja. Kör på mig.
Om man har avdrag eller om man försöker göra ett avdrag och sen så får man avslag på det, så kan man aldrig liksom få någon straffavgift. Än när de kan säga att du får inte göra det här avdraget. Om du har haft den här kostnaden, hittar du på någonting, jag åkt tåg fram och tillbaka, jag ska göra avdrag för det här, då kan du bli straffad för att du har hittat på det. Men så länge du har haft utgiften och vill göra avdrag för det, så kan du prova.
Så det är inte okej att ljuga, men det är okej att försöka baserat på saker som faktiskt har hänt.
Jag har en klient som för ett antal år sedan, väldigt många år sedan nu, gjorde avdrag för svenska budgetunderskottet som då var. Så delar han delar miljarden med 9 miljoner människor. Och sen skrev han upp det, budgetunderskottet, och så skrev han vad det var och sen det gick igenom.
Ja, men då granskades han aldrig.
Jag uppmanar inte.
Andrea kompis som drog av försvarsbudgeten. Och då svarade skattemyndigheten, hade strukit det och sen skrivit, har Sverige blivit invaderat? Nej, då så.
För som du säger, man kan inte hitta på, men om du har ett öppet yrkande, alltså som det så fint heter, det vill säga att du
påstår, vad betyder det?
Det betyder att du talar om att jag gör det här avdraget, för jag anser mig ha rätt att göra det. Då kan du aldrig bli straffad för det, så länge du talar om och bifogar åt hur du har tänkt. Ja. Även om du nu skulle ha tagit upp ett budgetunderskott eller en försvarsbudget, så länge du skriver det, så kan du liksom inte bli straffad för det.
Men Kristina, nu är det väl inte det vi ska prata om, att man drar av kalianka-grejer här. Utan
vi kan titta på lite andra vanliga avdrag. Vi har det vanligaste, ränteavdraget. 30% får du, det är egentligen inget avdrag utan det är en reduktion på din skatt, så den dras på skatten. Så 30% av dina ränteutgifter får du dra.
Och då är det 30% upp till 100 000 skulle jag säga.
Precis, och sen över det är det 21%.
Just det, sen är det väl inte så många som har liksom ränteutgifter på mer än 100 000.
Men har man ränteutgifter på över det, då kan, och är två personer till exempel, då kan det vara viktigt att se över om man ska skjuta över en del på varandra, så att man får göra fullt avdrag. Så att det här kommer för inskrivet i deklarationen, men om du står på hela lånet eller någonting, så kan man liksom
just dela. Så länge man är då sambos eller
äger bostaden
faktiskt tillsammans då, fast inte lånen står så.
Här har jag ett tips direkt från våra lyssnare.
Grymt.
Och det är att det brukar vara förifyllt räntan som jag har betalt på lån jag har på Swedbank och sådana saker. Ja. Det som däremot inte skickas in kontrolluppgifter på är inkassobolag och på kronofogden. Så den som sitter och betalar ränta på skulder som ni har till kronofogden eller på inkassoskulder kan alltså ha, i en del fall om man har haft stora problem med ekonomi, är det mycket pengar som man har betalt i ränta som faktiskt inte kommer in i en deklaration om ni inte skriver in det själva.
Just det.
Så det kan verkligen vara på sin plats om ni vet att ni har ärenden hos kronofogden att höra av er till kronofogden om ni nu har den där veckan kvar då och inte sitter 5 i 12 och fråga hur mycket har jag betalt i ränta? Jag ska föra in det här i min deklaration. Mm. För ränta är ju ränta.
Ja, ränta är ränta. Samma sak som ränteskillnadsersättning. Det vill säga om man har ett bundet lån som man bryter i förtid för man flyttar eller någonting. Det får man också dra av.
Men om jag lånar...
Och det blir inte heller automatiskt.
Det är
jag
osäker på om det skrivs in. Men det kanske inte skrivs in. Värt
att dubbelkolla. Mm.
Men om jag lånar 100 000 av dig då, Kristina, så får jag betala ränta. Som en kompis så lånar jag 100 000. Får jag dra av räntan till en privatperson?
Det är en jättebra fråga. Alltså. Mm. Det vet inte jag.
Nej.
Men det borde du få göra. Så jag länge det liksom är dokumenterat. Ja. På något sätt.
Det är möjliga som man skulle väl stämma av i det läget är väl möjligtvis att se till att motparten också har tagit upp den räntan som en inkomst.
Ja.
För den ska ju betala skatt i den ändan då.
Ja,
så att, och det är det rätt, rätt ska ju vara rätt, så att är det rätt i båda ändar då är det ju rätt. Liksom.
Mm. Ja, vi går på det.
Annars,
vi lägger en liten brasklapp som man kan säga att det här är vi inte säkra på faktiskt.
Vet du var brasklapp kommer ifrån?
Nej, berätta. Det är klart att du vet.
Det är klart jag vet.
Han var det klart att det du vet.
Biskop Brask som la in en liten lapp i sitt sigill där han skrev här till en nöd och tvungen när han var tvungen att skriva på ett dokument som han inte ville skriva på. Så att sen när det blev ny management som sa, vi ska hugga huvudet av dig, du var ju fan med och gjorde det här. Så sen öppna mitt sigill. Så öppnade de det, så låg det där i en liten aftonstor. Att jag skrev på det här pappret för att annars dödade de mig. Men jag ville inte. Jag var här till nödtvungen. En brasklapp.
Så han har ju det så bra. Vet du vad?
Brask.
Ja, om vi ska... Ja, för nu jag kom på det.
Kan säga, enligt legenden, jag var inte menad.
Nej, nej, nej. Men vet du vad, en kvarting, vet du vad det är? Om vi pratar...
En kvarting som en... flaska sprit. Ja,
ja precis. Mm. Ja, vet du vad, vilket rymdmått kvartingen kommer ifrån?
Jag måste tänka, det är inte en kvarts liter då? Liksom, är det inte, nej.
Jag tror det också.
Det är en halv 75a. Nej, det vet jag inte.
En halv 75a och en 75a är 75 centiliter.
Så det är, en kvarting är ju inte 250 centiliter då?
Nej.
Nej. Så en kvart är ju då från en kvart av 1,5 liter. Det är kanske någon sån här skålpund eller någon sån här. Eller?
Från ett stop.
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 Mm. Det hade varit något som du egentligen skulle kunna.
Ja, det kan man nästan tycka att jag borde kunna.
Ja, men då vet jag. Vad det nu hade med deklarationen att göra. Mm. Ja,
eller en halvböj som det kallades.
Just det. Och varför därför kallades det
man böjde sig ner? Den var direkt under disken på Systembolagets kasser. Så man hade helböj och halvböj beroende på hur långt man började böja sig ner för brännvinsspecial 75 eller kvarting.
Ja, vi ser.
Nog. Tack för deklarationsfrågan.
Okej, okay, så vi lägger in brasklappar och vi dricker inga kvartingar. Men så är det i alla fall.
Räntan.
Men räntan är viktig då att kolla. Och bra tips Charlie och tack lyssnarna angående det här med Kronofogden och andra inkasso. Så dubbelkolla. Jag kanske har en känsla av att de åker in, men dubbelkolla där då.
Mm. Mm. Tack Magnus Appelberg för det tipset. Mm.
Ja, näst vanligaste avdraget är ju RUT och ROT.
Mm.
Man får göra avdrag för tjänsten då, inte produkter utan, eller material, utan det är för arbetet.
Mm.
Ja. Och det kommer också förinskrivet. Men där kan det också vara så att den ena har betalat allt om man är fler i ett hushåll. Mm. Och äger man bostaden så har man ju...
Varsitt
pott, liksom. Så det kan man också dela.
Så när man tänker att nu kan inte jag beställa mer för nu har jag uppfyllt min kvot på då 25 000 kronor om man tänker ut, så får den andra fakturan komma till.
Ja, och även om fakturan har gått tillsammans så kan man i deklarationen föra över det här mellan varandra.
Ja, så att man ser till att täcka upp, ja, precis. Ja. Mm. Bra.
Så det är bra.
Mycket bra tips.
Sen så har vi ju bostad, om man har sålt bostad. Det är egentligen det som vi är mest fel på i deklarationen. För det är ganska krångligt. Man ska betala skatt på vinsten om man har fått vinst.
Mm.
Men man får göra avdrag då. Olika renoveringsavdrag och mäklare av arvode och sånt där. Så det är
även
ganska krångligt.
Homestyling går in under det där.
Så det där är renovering, viktigt att läsa på ordentligt. För det är inte, renovering är, har du...
De senaste 5 åren, om och tillbyggnad.
Har du bara renoverat för att återställa hur det såg ut för 5 år sedan, då räknas inte det rätt och sådär. Så att man får läsa på om det där.
Vart går man in då enklast och titta? Man kan titta på Skatteverket.
Skatteverket har väldigt bra olika både man kan räkna ut själv och prova och testa, men också information hur man gör liksom.
En annan grej som inte kommer färdigtryckt är om du till exempel har haft dubbla boenden under, som för dig Charlie till exempel, som bodde i Skåne och jobbar i Stockholm.
Mm.
Det är sånt som inte Skatteverket kan veta eller hålla koll på vem som är arbetsgivare och vart du bor.
Nej.
Så det måste du ju också ta hänsyn till.
Exakt, det måste man läsa på också. Det är samma sak om man har hyrt ut en bostad under en period. Då ska man ju betala skatt på den intäkten, men man får också göra avdrag. Så det är också viktigt att göra själv.
Och sen får man också läsa på om att titta hur långt. Det går inte att säga så att jag bor på Södermalm och jobbar på Östermalm. Och så tycker man att man får göra avdrag, dubbla boenden eller resor eller vad det nu kan vara. Utan det finns ett antal mil, det måste finnas en själv. Det går också att läsa jättemycket om på skatt.
Och det är faktiskt något som många försöker göra. Och många ställer frågor till mig just där resor. Får jag göra avdrag för SL-kort eller andra om jag kört bil till och från jobbet och sådär. Och ja, kommunalt, om man åker kommunalt så får man betala, eller kollektivt kanske heter, så får man betala, eller får man göra avdrag för allting över 11 000. Man har ett visst avstånd då från hemmet till jobbet. Och om man kör bil, då får man göra avdrag för om man har sparat 2 timmar om dagen istället för om man hade åkt kommunalt. Så det är ganska få som kan göra det. Men bor man någonstans långt
precis, borta, det är det jag menar, då kan man inte bo i olika stadsdelar och hävda det här. Utan då, får
då
man...
ska man bo någonstans där det inte finns kollektivtrafik.
Här har jag en personlig åsikt, och det är att det är jävligt snålt med 2 timmar.
2 timmar är väldigt mycket.
Alltså det betyder att en småbarnsmamma som spar 1 timme och 45 minuter om dagen på att ta bilen. Liksom, du vet. Ja, där har den. Nej!
Trycker jag på fel?
Du ska trycka på den gröna. Nej, nere bredvid.
Den där då?
Nej, ner och hitåt. Den. Nej, hitåt. Den.
Okej, okay, jag provar att trycka då.
Ja. Nej, fan, hade jag fel.
Det är ju den här.
Ja, gröna. Det har jag säkert rätt.
Ja, nu är vi också ute vid leken. Okay. Vi har fått en ny podd.
Poddmaskin.
Vår härliga producent Petter gillar prylar.
Ja.
Kan man lugnt säga.
Det är därför han är våran poddproducent, så att han får lite... sån här terapi.
Just det.
Nåväl. Så hur tycker du, liksom, ska man ens ge sig på det här? Borde man ju, kan säga att de absolut flesta som försöker reseavdraga sig har inget att hämta där.
Nej, det kan ju vara så att om man inte får om man bor långt borta och måste åka tåg till sin arbetsplats eller någonting, och arbetsgivaren inte betalar det, då kanske man kan göra avdrag. Och om man bor någonstans där det inte finns kollektivtrafik så kan man titta på det. Men jag skulle gissa att 99% av oss kan inte göra någon avdrag. Mm. Man kan göra avdrag för cykel till jobbet. Har jag precis lärt mig. 250 kronor.
Mm.
Men det är inte så mycket.
Nej, det är inte så mycket. Men dock.
Ja,
jag fattar inte. Varför?
Jag förstår inte riktigt heller det. Men det kan man göra.
Aha.
Mm. Och om man cyklar en bit av sin väg till jobbet, det vill säga man åker kanske tunnelbana eller buss eller någonting också, då får man göra det, men då måste det vara över 11 000 här också.
Men om du cyklar helt och hållet alltså?
Ja, då får du dra av 250 kronor vad jag har förstått. Jag skrev det här, Skatteverket har ju en robot nu man kan prata med.
Ja.
Så jag ställde faktiskt den frågan till roboten och han svarade väldigt fint att jag fick göra av ett avdrag med 250 kronor.
Aha.
Sen ställde jag också frågor om RUT och ROT, för jag ville veta om det nya RUT-avdraget på 75 000 kronor hade börjat gälla. Men då sa han, jag håller på att utbilda mig inom det, så att jag kan inte det.
Åh, fint.
Ja, just det, för det finns ju förslag på alla fall att RUT-avdraget ska öka till 75. Ja. Ja, precis.
Men i år...
Just det, för man deklarerar ju för 2018, så då går det inte. Ja.
Men om man som Mattias är ute och cyklar hela tiden, då får man inte dra något extra för det. Förlåt.
Ja. Vi skulle inte ha fått den här
nej,
maskinen.
Nej, exakt.
Nej, det här kommer inte sluta bra.
Det tror jag.
Ja. Vad har vi mer då?
Ja, det är inte jättemycket mer, men eller det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket avdrag. Så om man tror sig kunna göra ett avdrag, gå in och läs, det finns ett avdragslexikon där man kan läsa liksom alla avdrag som finns. Har du en hobbyverksamhet som du har tjänat pengar på etc, så finns alla möjliga saker du kan göra avdrag på. Men något du inte får göra avdrag för längre är ju pensionssparande, privat pensionssparande. Det fick man ju göra förut, att man kunde spara med sina brutto pengar. Det kan man inte göra idag. Däremot, har man inte tjänstepension på sitt jobb, då kan man spara själv, så då funkar det, så det kan man göra då.
Ja, just det, om man inte har, och det spelar ingen roll på nivån på tjänstepensionen egentligen.
Nej, om du har tjänstepension får du inte göra avdrag.
Nej.
Men har du ingen tjänstepension så får du göra avdrag.
Men du sitter ju, vad sitter du och gör för någonting?
Det är en jävla klisterlapp här som jag vet. Det hörs inte.
Jo, det hörs.
Men jag har ju hörlurarna på mig. Jag kan väl säga exakt om det hörs.
Ja, vi hör ju.
Ja.
Men är man egenföretagare för att fortsätta då, så är det, får man också göra avdrag.
För tjänstepension.
För privat sparande.
För privat pension.
Ja, precis.
Ja,
precis.
Ja, där finns det. Och då, det är ju liksom nästan ett annat avsnitt, att man behöver tänka till då innan årsskiftet. Finns det saker att göra?
Ja, exakt. Man kan inte göra det nu. Utan det
är så dags att komma med höna hästen i det. Man måste göra det på rätt år. Liksom.
Och generellt sett kan man också säga nu att är du egen företagare eller har en enskild firma framförallt, så som ju ändå går in i liksom mer än vanliga, det är ens egna deklaration med en firma. Men då är det ju värt verkligen att ta reda på eller ta hjälp kanske vad man kan göra för avdrag just med firman.
Verkligen.
Då kommer vi in på, det finns betydligt mer.
Kontor i hemmet och liksom massa sådana.
Så där rekommenderar jag att antingen att man tar hjälp eller läser på ordentligt, för där finns det ju betydligt mer att göra ändå.
Och är man egenföretagare och inte, alltså det är viktigt att spara till sin egen pension då, för att den allmänna pensionen, då kommer man ju sluta på mindre än hälften av sin lön i pension. Så att tjänstepension är superviktigt. Så antingen ska man kräva det av sin arbetsgivare eller spara själv, helt klart. Mm. Så det är en viktig grej. Mm. Det har inget med deklarationen att göra just nu. Men, till nästa år. Men sen så förutom de här avdragen man kan titta på, så är det viktigt att förstå att om man har betalt för lite skatt, så man får krav till att betala in mer, då betalar man redan ränta på det. Om det är mer än 30 000, är det under 30 000 så betalar man ränta från och med 3 april på det. Så det är ganska viktigt att ha lite koll och göra en inbetalning så man slipper ränta.
Så om man misstänker att man har kvarskatt, då är det smart att lista ut detta före 3 april då, om man inte vill börja betala ränta på det.
Ja.
Vad är räntan?
Räntan är 1,25.
Så det är
så
ju
det
inte...
Är inte så att du behöver ta ett lån för att betala in det.
Nej. Om jag har betalt in för mycket och ska ha pengar tillbaka.
Då får du ingen ränta. Det fick man förut, men det tog de bort. Det var folk som började använda skattekontot som sparkonto för det var så bra ränta i relation till den räntan som fanns.
Precis. Man gjorde finansinbetalningar och kunde få bra ränta.
Så det var ett bra trix förut, men nu får man inte det. Ja. Men från och med förfallodagen som ofta är i november när man ska ha betalt tillbaka om man får kvarskatt, då är räntan 16,25%.
Som så förseningsavgift. Den, liksom, så här,
inte, så den är ju läge att inte missa. Så just det. Pengarna.
Och sen kan jag tycka så här att om du har fått kvarskatt år på år, så kanske du också är läge att titta på varför har jag betalat in för lite skatt.
Ja, och lära sig något av
det. För ofta kan det vara så att om du har fler, det här är ju väldigt vanligt om man har fler anställningar. Man kanske har 2 halvtider eller man kanske har 3/3 eller jobbar deltid. Att det inte dras tillräckligt mycket skatt då, för att man kommer upp en högre och borde ha kanske betalat in statlig skatt. Eller borde dragits, arbetsgivaren borde ha dragit mer.
Ja.
Och då, det tänker man kanske inte då på. Men har det hänt, så dels tänk på det om du nu har flera.
Och då kan
flera...
man knata in till lönekontoret och bara säga.
Ska ja, man kan ju dra hur mycket skatt man har lust med.
Eller två här liksom.
Ja. Precis. Och det, så det är bra att tänka på. Men också, är det så att du har kvarskatt, fundera på varför har du det?
Ja. Ja, och får du tillbaka väldigt mycket pengar så kan du fundera på varför får jag det också? För egentligen har du lånat ut de pengarna.
Utan ränta.
Utan ränta. Så då kanske du ska fundera på att jämna.
Ja, det är inte så att, som att du har vunnit på lotto om du får tillbaka.
Nej, bara, de flesta är superglada att få tillbaka mycket. Och det förstår jag, det är härligt att få pengar. Men det är, du har ju förlorat ränta på det. Så att får du väldigt mycket tillbaka så kan du väl lägga och börja jämka istället. Så att du får ut dem varje månad.
Intoxication heter det uttrycket. Det är den berusande upplevelsen av att man får tillbaka pengar i ögonblicket innan man inser att vänta nu, det var ju mina pengar redan från början.
Ja,
så man bör ju inte sitta och få tillbaka pengar på skatten. Det är ju
oekonomiskt.
Det är något konstigt som pågår.
Många ser det som ett bra sparande för inför semestern, men det är ju ett dåligt sparande utan ränta. Men
det vore bättre om man satt av de pengarna på något annat konto än på skattekontot. Då.
Absolut.
Men det är klart att om det är enda sparkontot man har, då är det väl bättre att man har det än inte har något. Då.
Ja.
Så kan man väl uttrycka det. Ja. Men hellre, rent ekonomiskt är det ju hellre lite kvarskatt än tillbaka på skatten. Ja. Det betyder ju att det har...
Så är det, helt klart.
Ja, precis. Bara man har koll på det så att man inte blir förvånad av det ena eller det andra.
Nej, precis.
Och att man tar lärdom av, för man kan tänka, shit, man, nu fick jag fick restskatt eller jag fick tillbaka jättemycket. Mm. Att man bara inte låter det vara då, utan då kan man som sagt ta reda på varför det är så.
Förstå.
Förstå.
Men det är väl egentligen generella tipset här att börja lite i tid, ta den hjälpen du behöver. Skattemyndigheten är ett smart ställe att ta hjälp på, för de är ju proffs på detta. Och låt deklarationen bli lite viktigare än att bara lista ut hur mycket skatt som ska betalas, utan låt den säga någonting om hur har det gått för mig. Har vi gått bättre i år än förra året? Har vi investerat mer i vårt boende eller mindre? Eller varför får jag tillbaka?
Den är väldigt
varför?
Pedagogisk. Man kan gå in och titta väldigt tydligt, se vad man har gjort under året och lära sig något. Man ska ju göra det här varje år hela sitt liv. Så det är lika bra att gå igenom och förstå vad det innebär redan nu. Och det är många som nu funderar så här, om man deklarerar innan 2 april utan att göra några förändringar, så får man tillbaka skatten tidigare. Och det är jättemånga som liksom vill ha bråttom och pengarna tillbaka snabbt, så de bara trycker godkänt. Kanske missar avdrag, kanske missar att lära sig något. Så att ge det lite tid. Antingen liksom sätt dig tidigt och gör det, eller vänta till så att du behöver inte lämna in den 2 april. Du har ju ända till 2 maj att vänta. Liksom.
Och för några av er som kanske inte är ordningens gudinnor, så vill jag tipsa här om att spar nu årets deklaration i lämplig perm, så att när du gör nästa år kan du ta fram och titta, hur gjorde jag förra året? Ja, där på den raden skulle det stå. Ja, liksom. Så det finns en hel del tid att spara.
Eller det är en mapp på datorn kanske.
Ja, ja, kanske är till och med så. Om man inte är perm.
Du gillar permar.
Ja.
Okay. Men ni kanske vet hur länge måste man spara? Man måste väl spara sin deklaration också?
Har generellt är ju bokföring nu mer 7 år. Om du tänker att du har firma eller sådär så ska du ju spara. Det var ju 10 år tidigare. Just nu det. Är det ju krav på att man ska spara i 7 år.
Ja.
Hur är det med deklarationen vet jag inte. För där kanske man inte har ett krav på sig att spara. Jag vet faktiskt
jag
inte.
Jag tror också att det finns sparas ju precis digitalt. Ja. Så att de finns ju kvar på något sätt.
Ska jag killgissa här så tror jag att det finns att du måste spara underlagen ifall någon du får en revision senare och säger nu vill du gå tillbaka och titta den här husförsäljningen. Du säger att du hade en mäklarkostnad på det här.
Absolut,
eller
ja.
De här kvittorna. Ja. Och då har jag bara dyker upp i mitt huvud att man som privatperson är det 5 år som man måste behålla de lagrade hemma.
Ja, för det är ju upp till 5 år som du kan ändra också din relation. Så att vi gissar på den.
Ja. Tackar, men det är ju dumt att gissa. Detta kan man ju kolla upp då.
Ja.
Vilket för mig in på ett återkommande klagomål.
Aha.
Vill ni ha det?
Ja.
Kvitton har en enda funktion. Att vara läsliga i 7 år. Kvitton är det enda som skrivs ut på ett papperssort som inte funkar att läsa efter 20 minuter i plånboken. Nej. Hur kommer det sig att vi har missat så totalt. Kvittot har en enda funktion att det ska kunna gå att läsa. Och det går aldrig att läsa. Jag har inga andra reklamblad, inga andra papper, ingenting annat som plötsligt börjar oläsligt efter en timme. Liksom, nej, nu har de här papperna legat bredvid varandra. Då är jag chanslös. Jag har aldrig fått en sån offert. Kvitton alltid.
Jag gör så. Jag tips är jag fotar alla kvitton som jag ska använda mig av.
Och skriver
av
ut och lägger dem i en perm.
Ja, precis.
Ja, men fota är smart.
Ja, jag fotar alla kvitton som jag kan behöva styrka eller bevisa eller göra avdrag för eller så har man dem ju.
Och när jag ändå gubbklagar, är det inte konstigt när man betalar med kort att inte kvittot skickas med digitalt tillsammans med transaktionen så att jag direkt på kortet kan få en utskrift?
Hos några som jag handlar hos får man det. Så det är otroligt bra.
Ja. Det är ju,
det är klart det är på väg.
All information
det
också, borde ju redan
ha skickats. Man ska göra avdrag och sånt i deklarationen och måste visa kvitto. Så har man tappat kvittot eller något, det räcker att man kan visa i sitt kontoutdrag eller någonting att transaktionen har gjorts också. Så det behöver inte vara helt tappat om
precis.
Man inte har kvitto. Utan man
och det ska in först om man begär det. Utan, så att, det är inte som att du ska skicka med det från början. Nej. Men du ska
och
inte
begär dem, då, bara man kan visa att man har haft utgiften på något sätt.
Ja, och ofta så går det också att gå tillbaka eller be affären eller tjänsten eller hantverkaren eller liksom få ett kvitto på det.
Ja.
De ska ju som sagt spara sin bokföring i 7 år så att det ska ju gå att få tag på.
Jag har ägt en del hyreshus privat, alltså som inte i bolagsform utan ägt dem själv. Och då har det hänt att jag fått från Skattemyndigheten efteråt sådana här Hej, vi har läst din deklaration och vi skulle vilja bara ha liksom, kvittorna på de 10 största utgifterna som ni hade. Här, liksom, så här. Och då ligger de ju där. Nu är det bara att plocka fram dem. Så att,
Men in på Skatteverket. Det är kul. Det är kul att titta på avdragen. Gå in på skatteverket.se
och
kolla.
Det är inte krångligt. Det är ganska liksom, lätt att förstå. Så att
Men det är inte kul under tidspress. Så sätt det inte dagen innan.
Är inte
är
ju,
liksom. Börja nu. Idag.
Ja. Nu.
Sätt dig ikväll.
Nu.
3, 2.
Ät. Kör!
Ja, tack så jättemycket för idag, Kristina. Vi hörs och ses.
Ja.
Hej!
Hej.